Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkommen till Ridklubben-podden som idag är lite av en parodi på familjemänniskor med hästintresse.
Ja.
Alltså, du ligger hemma, nyopererad och kan inte röra dig. Din familj kom precis hem och jag står med min familj med ena foten ut genom dörren för vi ska till Jönköping och åka på Jönköping Horse Show. Och det är lustigt att vi ska prata om hästfamiljer också. Det är ju det stora avelsavsnittet idag, Rebecca.
Ja, äntligen. Som jag har längtat ända sedan den dagen när jag fick fram att jag skulle skaffa mig ett eget föl. Så har man ju velat ha det här avsnittet.
Och nu så ska vi träffa, eller ni ska få höra hur det lät när vi träffade Malin som är ansvarig för aveln och ston och allting på Lövsta stuteri. Otroligt spännande. Ni ska få höra allt om spermaslingan och massa andra saker som jag inte visste.
Nej, man lär sig ju, alltså det är det, man lär sig någonting nytt hela tiden. Med alla de här vettiga människorna vi får förmånen att träffa.
Ja, och det är vi så glada att Jackson är med och sponsrar podden. Det är vi jätteglada för. Tack snälla Jackson. Jackson var ju med, vi hade ett event på Gustavsbergs ridskola. Och då var Jackson där och sålde grejer på det där. Det var Irma Karlsson som hade en klinik i vårt stall. Det var fantastiskt inspirerande och roligt. Och då såldes Jackson grejer där. Och då är det så kul att se så många som går runt med Mary-kappan och är så himla nöjda.
Så verkligen, jag älskar min också.
Och jag har precis faktiskt beställt nu ett sånt där 100 grams täcke som du köpte till stora hästarna. För jag tänkte att Mooney-ponnyn också vill ha ett sånt. Det är svårt nu. Där vi bor i Stockholm så är vädret så lurigt. För det kan vara lite kallt på natten, nästan någon minusgrad. Vi har fönstren öppna. Sen ska man ut i hagen på dagen och då kanske solen ligger på. Och så vet man att det är svårt med täckena. Det är det jag tänker mest på av allt just nu. Hela tiden.
Jag får ofta sms av Gry. Jag säger, hur gör jag med... Nej, nu måste jag fråga. Hur ska jag göra med täcket?
Nej, men det är så svårt.
Skitsvårt. Jag håller verkligen med dig. Men man får också säga, hästarna kommer inte dö. De är jättebra på att reglera temperaturen.
Jag är så rädd att de ska bli för varma.
Ja, det vill man ju såklart inte. Men jag tror inte att det är någon fara. Vi täcker ju inte våra hästar med 300 gram. Liksom. Och man, jag tror också så här, försöker man ha bra kvalitet på täckena och sådana som andas så att hästarna inte känns som att de är fuktiga under täcket, så tror jag att de klarar sig ganska bra.
Jag hoppas. Ja, vi är i alla fall jätteglada över alla er som lyssnar på podden. Och inte har ni väl missat nu, jätteviktigt, att vi har ju stiftat ett stipendium ju.
Ja, alltså jag är så stolt och himla glad över att det blev så här. Jag pratade lite med mamma om att vi ville skapa det här stipendiet. Och då sa hon att gud vilket fint initiativ. Jag betalade precis här en ridskoleavgift åt en av våra elever vars mamma är ensamstående och inte hade råd. Och då kände jag så här, men gud, om det här då också... För mamma har då berättat, hon har inte sagt någonting till mig innan. Jag var så här, varför inte sagt något? Men då, förstå om det här händer hos oss, då borde det också hända hos flera ridskolor. Att det, jag tror att det finns så många där ute som vill rida men kanske inte har möjligheten.
Ja, och det är din idé och nu genomför vi det att vi ska ha Ridklubben poddens ridskolestipendium som man kan söka via vår hemsida ridklubbenpodden.com eller vårt Instagramkonto Ridklubben podden heter vi där. Mm. Och det är helt enkelt så att vi den 27 november på lördagen i Friends Arena i samband med och samarbete med också Sweden International Horse Show delar ut ett stipendium där man får ett års betalda ridlektioner av oss i samarbete med Sweden International Horse Show och också Jackson.
Ja, alltså gud, det ska bli så roligt. Jag hoppas så att det här ger ringar på vattnet och att alla ni som lyssnar delar mer av det här så att vi når ut till alla i hela Sverige. För alla kan ju söka, spelar ingen roll, ung som gammal eller vilken nivå man än är på eller rider i Skåne, på Gotland eller i Norrland, vart som helst.
Verkligen, berätta för alla dina vänner. Och har man möjlighet så får man också i sånt fall komma till Friends redan på lördagen. Man får pass för sig och sin kompis. Och så får man komma och hämta, eller sin förälder om man är ung då. Får man komma och hämta sitt stipendium i arenan där. Hur härligt.
Alltså så coolt. Jag är rädd att jag kommer gråta.
Ja. Så skynda in och kolla in vårt Instagramkonto och följ alla direktiv. Eller vad säger man? Alla uppgifterna där. Nu så ska ni få höra hur det lät när vi åkte till Lövsta och pratade av er. Ja, men då sitter vi här och pratar med Malin och vi ska prata om avel och fölen och även aveln i stort. Hur kom det sig att du kom in på det du jobbar med idag? Eller kan du beskriva din... Kan vi börja med att du beskriver vad du gör på jobbet?
Ja, men det roliga är att jag gör ju olika saker året om eftersom min säsong är uppdelad väldigt mycket. Vi öppnar ju seminstationen den 1 april för hingstarna och den mitten av april ungefär för storna och håller på till augusti ut. Så då är det ju full fart med löpande band på ston och föl som kommer. Så jag har privat fölvisning varje dag. Det är det som gör det så roligt. Så att veterinären är på plats måndag, onsdag, fredag. Och det är de dagarna man då samlar hingstarna också. Så då rullar det på så hela sommaren. Men under vintern så jobbar jag ju med hästarna, rider in unghästarna. Det är inte jag som rider in dem, men jobbar från marken med det och ja, men allt det vanliga jobbet. Och åker runt på hingstvisningar i vanliga fall när inte corona och försöka hitta nya fina hingstar för att kunna erbjuda storägarna.
Hur många hingstar har du där du jobbar?
Det varierar lite. Vi har hingstar både i Skåne och vi har hingstar hos oss. Vi har ju många i vårt program, men vi samlar ungefär 14 hingstar på Stjärnborg där vi liksom själva Lövsta seminstation ligger. Men sen samlar vi 5-6 stycken ner i Skåne också. Så att det är full fart.
Och vad får du bestämma då? Alltså vad har du för
nej, men vi,
svängrum?
Nej, men vi är ett bra gäng som bestämmer tillsammans. Ja. Men jag är allra högsta grad delaktig. Och det är ju det som gör det så himla roligt. Att vi letar hästar hela tiden. Och vi letar både bra ston och vi letar bra hingstar. Och försöker att vara med och erbjuda det nya senaste. Och det är framförallt ridbara. Det är det vi tror på mest.
Alltså det här är så spännande.
Ja, men jag vet, det känns så otroligt drömmigt. Och bara att du får vara med föl varje dag. Det gör mig så avundsjuk.
Ja, men det är verkligen helt fantastiskt. Det är lätt att glömma det ibland. Men alltså, när fölen kommer och det är full fart, det är ändå himla härligt. Och man blir lika glad hur länge man än jobbar med det. Så när de fölar, det är lika spännande varje gång. Samma adrenalin för mig som när du får ett föl. Ja. När fölen kommer och... Ja, det är helt härligt.
Är det du som är fölvakt då? Är det du som sitter med den där babymonitorn eller förmonitorn och väntar på att de ska...
Ja, men det gör vi tillsammans. Ja. Vi är ju flera som bor på gården, men jag är alltid med vid själva fölningen. Men jag kan ibland få sova på nätterna också, så att vi delar upp det lite grann.
Du håller din första fölning.
Ja, det gör jag absolut. Det
var berätta. Spänn. Jag bara berätta.
Nej, men otroligt nervöst. Alltså det är all... jag tror att man är konstig om man inte är nervös, måste jag säga. För att det är så här, och kommer, ser man de här två första hovarna, hoppas man ju. Och snälla, hoppas näsan kommer också så att den ligger som den ska. Och spännande. Och det första gick otroligt bra. Det var så här skolboksfölning. Så att jag är väldigt tacksam för det fortfarande. För att, men det är lika nervöst nu med att säga så här, det är lätt. Alla proffsen man pratar med säger att man ser direkt när det är dags. Men det gör man inte riktigt, tycker jag.
Man gör
inte det. Nej, alla är olika. Men det som är lättare mot det är att man lär ju känna sina ston. Så har man samma avelston, då har man ju rätt bra koll på hur det stobet fungerar. Det tycker jag, de följer sina egna mönster väldigt bra. Men så fort du får ett nytt, då är det lika spännande för oss också. Hur ska den, fyller den djuret, får den vaxproppar, kliar den svansen? Alltså allt det där, alla tecken, man är ju liksom, man har ju så många tecken som alla berättar att man ska leta efter.
Ja, men det är också lite om man tänker att när man är gravid och ska få barn. Ja. Jag kan tänka mig detsamma, att alla har ju säkert olika tecken på hur det startar och det lär ju vara samma för hästarna.
Absolut, det är så. Alla är ju individuella. Så det är, men det man ändå, man pratar ju ofta om det som går dåligt. Men man får ju inte glömma att de flesta fölningarna går ju väldigt, väldigt bra. Och jag tycker det är viktigt att säga det. För jag tycker ofta på stationen så är det många som jag hörde den skräckhistorien och jag hörde den skräckhistorien. Och det är klart att det finns gånger det går dåligt eftersom det är stora djur och det är svårt att kanske hjälpa dem när det väl går fel ibland. Men de flesta går ju hur bra som helst. Och då är det ju så smidigt så att man nästan är förvånad. Oj, är det klart?
Så... Men finns det vissa ston som man connectar eller som du connectar med så, som gör att du känner mer med eller för den?
Det måste ju betyda olika mycket, olika följningar, tänker jag.
Ja, men framförallt så är det ju otroligt. Vi har haft genom åren så många som vi har ridit på innan som har blivit avelsdon av någon anledning, antingen på grund av ålder eller kanske tyvärr en skada. Eller, så vi känner dem, liksom, att vi har varit ute och tävlat med det stovet, då blir man ju extra förtjust. För då har man ju en annan kontakt med dem som innan och kanske haft förmiddagen att få rida på den själv. Det är ju jätteroligt, tycker jag. Sen de här som vi köper in som är bara avelston, de känner jag ju inte riktigt på djupet på samma sätt. Men alla föl är lika viktiga, men man får ju såklart olika relationer, så är det ju med alla hästar.
Men har du någon utbildning, alltså kan man gå någon utbildning för att jobba med av? För jag tänker att jag, nu var jag inte med själv när mitt sto fölade i våras, utan då hade jag henne hos, på en lösdrift där de var kunniga inom området. Men hur lärde du dig liksom hur hela den här grejen med avel och föl och unghästar och hingstar och...
Nej, men jag har samlat på mig erfarenhet genom åren. Det är faktiskt det viktigaste, och framförallt har väldigt, väldigt bra folk omkring mig som har lärt mig på vägen, och väldigt bra veterinärer och rådfrågat och väldigt bra samarbetspartner och sånt där. Så att det är det största. Men sen är jag ju utbildad seminassistent som man behöver vara för att seminera stona och för att samla hingstarna. Och sen bara den vanliga erfarenheten helt enkelt. Så att rutin och tid skulle jag säga.
Ja, så ditt tips om man är nybliven och vill kanske ta föl och sånt, att man ta hjälp av kunniga människor runt omkring sig. Liksom.
Ta mycket hjälp och våga fråga. Ja. Alltså, inga frågor är för dumma, brukar vi säga. För alla ringer alltid och säger så här, förlåt, den här frågan är nog lite korkad, säger de då. Men det finns ingenting. För man är ju nervös och man vill ju verkligen inte att det ska bli fel. Och många saker går ju att hindra att det blir fel om man bara är på plats och man har frågat och vet vad man ska göra.
Ja.
Okej, en dum fråga. I vilken utsträckning får hingstägaren vara med och bestämma vilket stor den ska betäckas med? Eller som den ska betäcka? Eller som man ska para med? Inseminera med?
Egentligen inte alls, skulle jag säga. Om man inte väljer att man vill göra en selektering av storna. Men som hingsthållare, som vi då kallar det, så tar man ju oftast emot de flesta storna. Men sen kanske man inte seminerar ponnysar om man har en halvblodshingst. Och man kanske inte seminerar liksom en annan ras och sånt där. Det är några som kanske väljer att selektera det så, men de flesta är ju tillgängliga för de flesta stona helt enkelt.
Så det finns inget så här att min hingst får inte insemineras med någon som inte har tävlat på den här nivån eller har de här kvaliteterna? Eller?
Nej, det finns inga sådana regler. Det är ju upp till hingsthållaren. Det händer givetvis att det finns de som kanske väljer att kanske hålla ner antalet ston så, därför att de kanske blir för bokade annars, och då kanske man väljer att det ska liksom kallas in på ett eller annat sätt. Och det är väl framförallt några få hingstar utomlands som det har varit så, men i Sverige är det, skulle jag säga, att det inte har hänt hittills i alla fall.
Vi har en lyssnare som heter Anna som undrar, vad kommer avens inriktning på känsliga och ofta svårridna hästar betyda för sporten? Går det att ha en spets utan en bredd?
Jag tror att det är därför jag sa det, jag började med det och säga att det är så viktigt med ridbarheten. Att det är klart att aven har ju under ett par år varit väldigt liksom gått åt det liksom heta, känsliga, lite kanske det svårare hållet. Så jag tycker att den är på väg tillbaka nu. Jag tycker att man mer och mer uppskattar ridbarheten och måste liksom ha både och. Man vill ju ha nerven, men de måste också vara ridbara. Så jag tror att man måste titta mer åt det hållet och kanske komma ifrån de absolut svåraste. Och en bra stor kombination, för jag menar, stovet är ju 50% av vad du lägger på. Så har du en ganska nervigt stov så kommer det ju därifrån också. Det är inte bara hingsten som ger nerven eller ger något annat för den delen.
Så, man pratar ju ganska lite om stona, tycker jag. Alltså, det var ju väldigt stort fokus på hingstar och deras kvaliteter och sådär. Men om man nu har ett sto som man vill betäcka, som man känner ganska bra själv och vet deras egenskaper, kan du då hjälpa till och ge råd vilken hingst man bör använda? Eller hur kan jag som inte proffs inom området kunna få hjälp för att det ska bli så bra som möjligt?
Ja, men för jag håller verkligen med om att man pratar lite för lite om stona, och som sagt, de är ju 50%, så jag tycker vi måste börja titta mer på stomaterialet också. Vi på Lövsta har ju valt att göra så att vi har en liksom gratis rådgivningstjänst där man kan skicka in sitt sto och skicka in lite vilka alternativ man funderar på, så ringer vi upp eller mejlar och har den servicen till kunder och försöker hjälpa till med rådfråga om vilken hingst man ska välja. Sen finns det ju även på SPB man kan få den hjälpen. Och jag backar nog egentligen tillbaka till det igen, att våga fråga och våga ta hjälp. Och att man måste välja med magkänslan i slutändan. Därför att när du står där med ditt föl så ska du själva känna att det är du som har valt din hingst och att det inte är någon som har sålt på dig en hingst, för det blir aldrig bra, utan det viktiga. Men däremot om man väger, ska jag ta den eller ska jag ta den, då kan man ju försöka hjälpa till med de frågor man är osäker på. Liksom.
Ja, för det känns som att det går lite vilken hingst som är populär i år. Alltså det,
väldigt mycket
det
så.
Går ju väldigt mycket vågor. Alltså det här året, det var ett år som man bara betecknade med bravur på hoppsidan till exempel, var han var väldigt populär. Och sen så dressyr också när Totillas var ju väldigt populär där när han gick väldigt bra. Så det känns ju som att...
Och det är det som det gör att det är väldigt svårt som hingsthållare, för att man kan ju kanske inte ha hur många hingstar som helst om de bara är populära i 2 år. Och sen så försvinner de ut för då kommer det nya hingstar. Så man måste ju tro på en långsiktig plan med hingstarna så att de blir populära länge. Och det bygger ju också på att det spelar ingen roll hur fina de är som ung hingstar. Sen när avkommorna kommer måste man ju se att även avkommorna är fina, inte bara själva hingsten själv.
Nej.
Så att de går ju lite upp och ner i vågor där med popularitet.
Om man har ett sto så tycker man att åh, min häst är så himla fin, det är ett sto och hon är så fin och ja, vi har så mysigt tillsammans. Så jag tänker nog ta föl på den. Är det för alla?
Men jag brukar säga så här att det viktiga är ju att man har tänkt igenom resan. Då tycker jag att det är för alla, och att man tänker hela vägen, inte bara till själva det här fölet. För de både kostar ju och tar ju tiden ända fram tills de är 3 år, tills man ska börja rida på dem och så. Men sen så ska man ju inte avla på ett sto som inte mår bra. Det är ju det viktigaste. Vi tar emot de flesta storna om de bara är i god kondition och att de liksom är hälsosamma och man ser att de kommer kunna klara av att bära det här fölet tillräckligt länge. Då brukar vi inte säga nej. Sen kan vi avråda att det är att det inte är ett bra beslut av olika anledningar. Men ofta, bara man tänker igenom det själv och man vet själv vad man vill ha för avkomma. Och kan man tänka sig en kopia på det här stoet, då är det ju inte fel att avla. Sen kanske den som jag väljer att avla på kanske inte är den du väljer att avla på, utan alla vill ju ha olika ut av sitt föl.
Men då om jag har ett sto och så kommer jag till dig och säger hej, jag vill ha föl på ett sto. Bor den hos er då? Tar ni hand om hela den? Alltså när den är dräktig och fölar och allting? Eller hur funkar det där?
Men alla gör väldigt olika. Vi försöker på Lövsta att erbjuda det man själv vill. Vissa kommer dit och åker emellan hela tiden och är väldigt ambitiösa och kör fram och tillbaka och kanske lämnar bara de dagarna som den semineras, för då blir det ju lite varje dag koll. Och vissa gör så här: hej, nu vill jag lämna mitt sto på beteckning. Jag vill inte hämta den förrän den är 40 dygn sträcktig. Och så går de på bete hos oss hela sommaren eller är kvar och så. Så att vi erbjuder liksom det som kunden önskar. Men de flesta väljer väl att lämna kvar dem lite grann. Det är få som inte har någon övernattning hos oss. Därför att det blir väldigt intensivt under själva seminperioden.
Inseminerar, för när kan man börja inseminera? Typ i april, det är ganska tidigt va?
Ja, det är ganska tidigt, framförallt här i Mälardalen som vi sitter nu. Det, i Skåne så är man väl igång i början av april. Vi säger att vi egentligen inte skulle vilja börja förrän i maj, därför att vädret hinner inte med. Det känns som det skjuts lite framåt nu. Vi skulle behöva fortsätta längre och börja senare. Men i Europa så är det ju åt andra hållet och man kan inte samla hingstarna hela tiden, så man får hitta en kompromiss där.
Ja,
och det är en helt annan värld, en helt annan logistik när jag håller på med. Jag sitter där och försöker hänga med.
Där är du verkligen inne på någonting också, därför att det som har blivit med aven är ju att det är en enda stor logistikfråga. Och det är ju kanske lite tråkigt med det, därför att det var ju inte så många år sedan som posten slutade ha lördagsutdelning. Och då liksom vändes ju hela seminvärlden upp och ner. Vad ska vi göra nu? Så nu har det ju... Man skickar ju sperma måndag, onsdag, fredag, ja. Och så seminerar man storna tisdag, torsdag, lördag. Och då när då kunde man bara få 2 dagar i veckan sperma, och det fungerar inte. Det blir inte en hållbar lösning. Och då har det ju det löst då att det finns något som kallas för slingan som går genom hela Sverige. Det är alltså budbilar som har liksom
kör sperma.
Ja, spermaslingan.
Ja, det är spermaslingan. Det är precis det vad det är. Så de liksom ses på olika ställen och där liksom delar de upp lådorna som åker åt olika håll. Och det har ju räddat allt. Det är ju 100% säkerhet på det också. För det är inga lådor som kommer bort längre. Med posten kom det ju bort lådor och lite sådär. Så det är ju, men som sagt, logistiken från när man har utlandssperma, då ska ju de ju skickas och gå igenom tullen och lite sådana där saker också. Nu då med det här coronaåret har ju det varit väldigt svårt, därför nu har det inte gått så många plan. Så missar lådan första planet så är det inte så att det kommer till plan.
Jag tappar ifrån håret på att prata om det här.
Nej, och så det är liksom, hästarna är väldigt fertila oftast, och det går, och hingstarna för den delen också, absolut. Så att det liksom, det är, både ston och hingstarna är fertila, så det brukar fungera väldigt bra. Men det gäller ju att sperman kommer fram, för ingen sperma, ingen dräktighet.
Men spermaslingan, det är det bästa jag hört.
Det är så du har ju ditt stå, Khaleesi, som du så gärna ville få bli betäckt med Diero Lux. Och så skulle inte han betäcka, men sen så var det en liten öppning om det var corona eller vad det var som gjorde detta.
Ja, han kunde inte tävla och då blev det att han...
Och då högg du direkt. Och så blev det ju så, så kom det ett litet fantastiskt föl här i våras.
Ja.
Som är så gulligt så att man dör. Vi som inte träffar föl varje dag, vi kan ju inte behärska oss runt föl. Det går ju inte.
Nej.
Han är så gullig så att... Jag är ledsen för att jag inte träffat honom, han måste bli ett stor nu.
Ja, men jag vet. Jag pratade också med en annan tjej i stallet häromdagen och det är så tråkigt att inte ha fölen. Man vill ju ha fölet hemma i stallet så att man kan få den här relationen och umgås varje dag. Det är lite tråkigt. Men just nu har jag ju inte den möjligheten att ha honom hemma och då får det här vara det bästa alternativet.
Ja, men... det är nog viktigare med bra marker och stora ytor, så att det är nog en bra kompromiss, tror jag.
Exakt, och det är ändå ganska nära, så jag kan åka dit. Liksom. Men då, bara med tanke på det här med hingst, hur man ska välja hingst. För då kom jag ihåg att jag såg Diero när Carl Walter Fox red honom, typ i en 5- eller 6-årsklass. Och jag bara, wow, vilka... jag gillar svarta eller mörka hästar. Och då tänkte jag så här, gud, om jag någon gång ska ha ett föl, då ska jag ha den här som pappa. Och då när jag köpte det här stort, och så hon var ganska liten, och då tänkte jag att jag tar föl på henne och ger henne ett extra år och växa i sig. Och då valde jag det, och så gick ju allting vägen, vilket är otroligt roligt. Men det är ju en, som du säger, man läser ju allt det dåliga. Alltså jag var så nervös. Och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Hon kommer ju, först kommer hon kasta fölet, för det hör man ju att många gör. Och sen kommer ju själva fölningen bli... Men du vet. Och när man inte kan vara där själv. Men allting har gått toppen. Men hon gjorde ju så att när hon fölade ute i hagen, då gick det med buller och bång. För först det hände liksom ingenting. Men hon var väldigt tjock och de hade gått över tiden och sådär. Och sen helt plötsligt så kom det ett föl på en kvart typ. Det gick väldigt, väldigt fort. Och hon sprang därifrån.
Nej, men oj.
Alltså, det var som att hon fick lite... Hon var rädd. Typ. Hon fattade.
Och det var första fölet, eller?
Ja. Hon förstod ingenting. Nej. Så hon sprang därifrån. Och då fick ju de lite panik som var där. Och så här, ja, ringde ju till mig och bara, liksom, hur ska vi göra om hon inte tar det här till sig? Och så där. Men sen efter en kvart så kom hon tillbaka och började tvätta. Och sen har det gått toppen. Men är det vanligt att första...
Ja, men jag tror att de blir lite chockade själva. Så det är inte vanligt, men jag tror inte att det är ovanligt heller. Alltså, så skillnaden är ju också om det hade hänt i en box, då hade ju hon ju inte kunnat fly.
Nej.
Så då hade det ju kanske varit lite så att den inte hade låtit henne dia från början eller någonting sånt. Och då kan de ju vara lite pipiga. Det kan ju också göra lite ont i början när de vill dia, så därför de är lite ömma. Och det är precis som med amning. Och det är samma sak. Det är bara att gå tillbaka till människan där faktiskt. Nej. Men... alltså i allra flesta fall, det finns ju någon sån här rysarhistorier om att de inte vill ha dem och att de sparkar på dem och sånt där. Men det vanligaste är ju att de sen tar dem till sig. Liksom. Det brukar alltid lösa sig. Men man får ge det lite tid.
Ja. Vad är nu nästa steg?
Ja, alltså först tänker jag så här, nu var ju hon dräktig och hon var ju så ung så då red vi inte på honom. Men hur länge tycker du att man kan rida på ett sto som bär ett föl?
Ja, men man säger ju att de sista 3 månaderna är ju då liksom de verkligen fyller på i storlek och blir lite tyngre. Så de sista 3 månaderna ska man ju absolut inte rida på dem, för då är de för tunga och liksom det är inte bekvämt för dem. Men sen så fram till dess tycker jag man ska följa på hur de ser ut och hur de verkar må och lite beroende på vad de har för grundkondition innan. Jag skulle ju kanske säga att 6 månader innan är det kanske ingen... liksom, superträning i alla fall. Utan men sen om man motionsrider och vill hålla hästen igång och liksom en yngre häst kan ju fortfarande lära lite saker då. Det behöver ju inte vara så jobbigt för dem. Så att man får sitta till varje sto helt enkelt.
Ja. Och sen så fölar de ju. Och hur tidigt efter fölning kan man börja...
Beteka om?
Nej, rida.
Du vill rida.
Jag ska fråga vad du ska göra nu med Khaleesi. Ska hon ha till föl eller ska du rida?
Nej, nu ska jag rida.
Aha, okay.
Jag tänker jag kan inte ha ett föl varje år. Det blir alldeles för mycket hästar i stallet.
Annars så min avelssida i mig, eftersom jag är ju på båda stolarna där, så är det ju att man vill ju gärna beteka om dem direkt. Om man har ett avelsstå så det absolut bästa sättet att få dem direkt är det ju att beteka dem på den här som brunsten som kallas 30-dagars brunsten.
Exakt, den har jag läst om.
Ja, och då är det där lurigt, för då har man läst att det är 30-dagars brunsten, så kommer man till semistationen på dag 30 och då är det för sent. Så att vi är så där snälla, kom på dag 25, och då, för att 30-dagars brunsten är ju någonting, ett uttryck liksom, så att det kan ju vara allt mellan
inom 30 dagar helst.
Ja,
typ,
ja. Man ska helst vara på stationen ungefär på dag 25 och sen så kanske de semineras på dag 27 och 28,
och då är det 25 efterföljning.
För då, de har ju först en brunst på som kallas reningsbrunsten där efter 9 dagar ungefär. Och den rekommenderar vi inte att betäcka om på. Man kan göra det och det kan gå bra ibland, men det är oftast, de är oftast inte ihopdragna tillräckligt och redo för att betäckas igen. De behöver den för att rena sig. Det är därför den finns. Liksom. Ja. Den kommer ju redan på dag 9-10. Men sen då är det oftast absolut säkerhetskort att betäcka på 25-30 dagar. Och då nästan alltid blir de dräktiga. Därför då är de som bäst liksom planerade för det. Liksom.
Ja. Och missar man den, då har man en eller två chanser till, eller?
Ja, det har man ju. Då kommer ju liksom de näst kommer. Då går de in i en vanlig brunstcykel som redan innan de hade föl. Men det är ganska lurigt ibland. De där som missar sin 30-dagars brunst, då ibland ser det precis som att de hakar upp sig och inte riktigt vill det. Det är absolut inte omöjligt, så jag ska inte säga att det är kört på något Nej. Vis. Men det är något så här som vi tjatar gärna på stationen. Glöm inte att komma på 25 om du ska betäcka om, för det är ganska många som velar fortfarande, då ska vi ha tillfäll. För man kanske inte riktigt är redo redan på dag 25. Då kanske man precis har smält att man har fått det här fölet. Ja, och så här, det kostar pengar och ska vi göra resan igen? Och man är inte riktigt beredd kanske på det.
Nej.
Men var gärna beredd på det redan innan fölet kommer att planera för det, skulle jag säga.
Ja. Men du som nu ägnar vintrarna åt unghästarna, då finns det lite unghästfrågor också här från firma. Lagin Forsell.
Men då tänker jag, för då skjuter man ju egentligen fram beteckningen en månad varje år om man nu tar samma sto och betäcker om.
Ja, men de blir ju bara dräktiga 11 månader.
Ja, just det. Så då blir det ju aldrig för sent.
Nej,
liksom.
Precis. Så att, och sen så brukar stona är fantastiska, för det är, de här riktiga avelstona, de löser, alltså, de blir dräktiga år efter år efter år efter år, och det kan liksom vara allt från 3 år i rad till 8 år i rad. Men sen så rätt med det så bestämmer de sig för att ta ett vilår genom att inte bli dräktiga. Liksom.
Okay.
Och då behöver förmodligen stovet det. Så att det brukar, naturen löser det där själv på något sätt. Och sen så kanske man ser att nu är den tung eller kanske inte mår bra eller den har blivit lite smal under själva diningen och sånt där. Då får man ju ge den en paus givetvis. Men så länge stovet mår bra så mår de bäst av att man bara ticka vidare. Men däremot så svarar jag, undvek ju din fråga där nu om när du får börja rida, så jag måste svara på den också. Att man, det är ju egentligen bara direkt efter avvändningen så är det ju bara börja rida, och man kan även börja lite medan fölet är kvar lite och motionera och göra lite grann. Men av praktiska skäl så är det ju lättast att vänta till man har avvant fölet, därför att lämna fölet själv i stallet och gå ut och rida, då är stoet oftast lite skrikigt och lite ledset och fölet kanske inte helt tryggt, så att jag skulle säga till efter avvändning.
Ja. Och hur länge kan... Först backa tillbaka, får jag?
Ja.
Och hur länge kan man betäcka? När är liksom sista? Kan man komma på nu att shit, jag skulle vilja betäcka mitt sto?
Nej, men det går ju inte. För nu, de flesta seminstationerna stänger ju mitten av augusti. Vi har öppet augusti ut, så vi stängde ju nu, vad var det, 27 augusti, var en fredag tror jag, i år. Och då, det var ju sista dagen vi samlade hingstarna då. Men i Europa så stänger de ju oftast första veckan i augusti, alltså sluta skicka sperma. Så det beror lite på vilken hingst du ska ha och vilken seminstation du är på, helt enkelt, om det är öppet. Men nu är alla stationer stängda, nu finns det inget att...
När seminerade ni det sista stort? Vilken...
Ja, det gjorde vi sista dagen.
Ni gjorde det sista dagen?
Ja, absolut. Och sen har vi så här uppföljningskontroller då med så här 90 dagars dräktighetskoll och sådana. Då får ju de komma in på dem och kolla om de är dräktiga då. Ja. Men har man väl börjat så kan man lika gärna köra på in i kaklet. Och det beror också på, ska du ha är det ett avelsto, då blir det ju väldigt sent. Men ska du ha ett föl, då spelar det inte så jättestor roll. De kommer ju i kapp sen och då är det bara att du får börja rida lite senare egentligen.
Ja, men precis. Så man kan ändå göra det sina. Och deras brunst, är de brunstiga året runt?
Ja, alltså de cyklar året runt, som vi kallar det. Alltså cykeln är ju igång året runt.
Ja.
Men de är ju inte brunstiga och mottagliga för betäckning. Det måste vara solen för och liksom hela fasen ska vara igång.
Ja. Men utomlands då, där är det soligt året runt?
Alltså som till exempel i Tyskland så tror jag de flesta börjar seminera redan i februari. Så redan, och det är ju inte så stor skillnad på klimatet där.
Nej.
Så att det räcker med ganska lite skillnad för att det ska fungera helt enkelt. Men de har en period där de liksom hamnar i lite som vintervila. Det syns liksom på äggstockarna när man kollar att de här är inte liksom redo. De är i vinterdvala fortfarande. Mm. Så det är sånt som veterinärerna tittar på.
Men så är det.
Börjar bli sugen.
Nej, jo, men jag var lite sugen med den andra stot där en sväng, men nu är det för sent, så nu är det bara att rida på. Men, nej, men det är ändå bra att veta, tänker jag. Att, och det kan ju hända att det kanske blir någon skada eller att hästarna behöver vila. att det händer på sommaren, kanske på sommarbete. Mm. Och då kan det ju vara...
Sådana har vi alltid flera varje år som kommer. Och jag är på väg från den här kliniken och har precis fått veta att den ska vila sig och så länge. Då tänkte jag, kan jag ta ett föl? Så det händer ju varje år.
Är det dåligt att ta ett föl på ett sto som har gjort illa, tycker du?
Men det får man ju, tycker jag, prata med den behandlande veterinären om. Och då oftast de som ringer så, då har ju den veterinären sagt, ska du inte passa på att ta ett föl? Ja. Så den får, för då får de ju oftast lite längre vila. Så jag tror många veterinärer kanske rekommenderar det, därför att då blir det inte den här snabba igångsättningen. Så att, men det beror ju såklart på vilken typ av skada. Vissa skador tål ju inte att hästen blir stor och tung, och då kan man ju inte betäcka. Men vissa skador kanske inte det spelar roll, och kanske det är mer i tiden som läker, och då är ju en betäckning ett perfekt alternativ.
När stona för gamla?
Också extremt olika, men man säger ju att de är som mest fertila mellan liksom 4 och 12 år. Men, ja, men vi betäcker ju betydligt äldre ston än så. Så att... Alltså, det händer att du betäcker 20-åriga ston också, men där får man verkligen titta på allmän konditionen på dem, hur de mår helt enkelt. Att de ska ju orka 1,5 år till också. Det räcker ju inte med att de ser bra ut när de kommer till stationen. De måste ju se ut att kunna må bra även 1,5 år till, för fölet behöver den ju 1,5 år minst.
För jag har ju hört talas om att de är fertila när de är unga, lite som oss människor, att man är som mest fertil när man är ung. Men har man haft ett föl när de var unga, då är det lättare att få dem dräktiga när de är typ 15 plus. Stämmer det?
Väldigt många både tror och pratar om det, men när jag pratar med veterinärerna om det där så brukar de säga att har de haft föl inom 3 till 5 år, då är det relevant.
Okay.
Men efter det så är det inte särskilt relevant. Men sen så tycker jag att man får inte heller glömma att det är relevant att man vet att den fungerade som mamma och den fungerade liksom i fölningen. Så det man får inte liksom säga att det är ointressant, för det tycker jag inte att det är. Men rent gynekologiskt så har du ingen fördel av det.
Nej.
Men det är många som tror det. Utan de flesta som ringer säger att hon hade föl då kanske det är 10 år sedan. Och det hjälper tyvärr inte.
Nej, jag förstår.
Mer än att man vet att hon kanske skötte det bra och inte var rädd för sitt föl. Och nej. Så är det ju bra.
Mitt föl, eller mitt stå, om hon får tillfälle, kanske hon inte är rädd för sitt föl.
Nej, det tror jag inte. Då vet hon lite vad det är. Ja, det glömmer hon inte.
Okej, tillbaka till din fråga då, Gry. När man kan avvänja föl och stå.
Ja, men där gör ju alla olika. Vi tycker att man inte ska vänja dem före 6 månader. Så att det är allt mellan 6 månader och så är det ju framåt. Så. Men det där är ju också väldigt individuellt, för det beror ju lite på att mamman jättemager för att fölet äter upp den helt enkelt. Då får man kanske vänja dem så pass att de står i alla fall i olika boxar tidigare och sånt där, så att mamma verkligen får äta i lugn och ro, så att de inte blir alldeles för magra och sånt. Men 6 månader tycker jag är lite så här, det är det absolut tidigaste man ska vänja dem, inte tidigare än så.
Och drömmen då? Hur länge ska de gå ihop om det är liksom mer optimalt?
Nej, men säg att 8 månader ungefär. Då. Men sen så kan man ju absolut ha dem längre och ha dem ihop ute på dagarna och sådana där saker. Men alltså mamman brukar tala om att nu är jag rätt trött på.
Ja.
Alltså de blir rätt less. Så att jag tycker att har de längre, det kan man absolut ha. Men jag tror inte att det fyller någon jättestor funktion. Och jag tror snarare att stoet blir ganska less.
Ja. Hur gör man när man avvänjer dem? Det känns otroligt sorgligt.
Mm. Men det var det jag tänkte, om det är så att de går länge med varandra, då kanske de sköter det själva lite grann.
Ja, men lite så är det, att det blir mindre sorgligt ju längre du väntar. Ja. Därför att det blir liksom, de vänjer av sig själva lite grann och är lite trötta på det. Vi gör så att vi börjar ställa dem i boxen bredvid några timmar. Och så har de liksom kontakt liksom via gallret och sådär, men att de står och äter själva och får egen mat och sånt där. Och ibland gör vi det faktiskt till och med 2 föl samtidigt, så då står 2 föl tillsammans i en box. Och så står stoet bredvid då. Och så får de göra det några timmar i taget ett par dagar. Och sen så blir det hela nätterna, men så går de i hagen tillsammans på dagarna. Och då diar de ju fortfarande lite på dagarna helt enkelt. Ja. Och sen drar man plåstret och så, så flyttar våra unghästar ut på lösdriften då, och mammorna blir ju kvar inne på stall och går ut i hagarna på dagarna eller på en annan lösdrift.
Hur känns det för dig när du ser hästar som du har inseminerat eller haft eller förlöst, och så ser du dem flera år senare sen på tävlingsbanorna? Eller?
Ja, men det är faktiskt väldigt roligt. Det är så här, när man sitter i Falsterbo eller nere på Flyinge på Breeders och tänker, den där har jag gjort. Den där har jag gjort.
Och
det börjar bli ganska många, kan jag säga. Alltså, det är faktiskt ganska kul. Nej, det är faktiskt jätteroligt.
Den är min.
Har du någon så här, det där är...
En drömkombo.
Ja, eller någon som går,
alltså, finns.
Ja, någon som du har gjort som är dig varmt om hjärtat, som du känner att så här, åh, den där...
Åh gud, det är svårt att komma på någon nu så här på rak arm, måste jag
känna. Kommer på någon under pratets gång så kan vi ju...
Tänka till. Men jag tycker det var så roligt att hon som inseminerade Khaleesi, ditt stora böcker, att hon hade hört av sig och sagt att jag inseminerade henne, jag minns henne, att det var en sån trevlig häst. Det betyder ju också så mycket.
Man blir ju man stolt. Alltså, det är som att någon säger att ens barn har gjort någonting bra.
Någon går på BVC och man bara, visst är han fin.
Exakt så faktiskt.
Det är finaste barn du har sett.
Ja. Nej, men för då så går de ju på lösdrift, unghästarna. Och hur mycket jobbar du med fölen och ettåringarna? Och...
Ja, men egentligen inte så mycket, utan mer bara att man ser till att det fungerar att liksom göra hovarna på dem och lyfta benen och att de liksom inte är skygga och grimtränar och går lite sådär. Och när det fungerar, då gör vi inte så mycket mer sen, mer att vi liksom är ju, det är daglig tillsyn och man liksom lyfter fötterna och kretsar hovarna varje dag, gör vi ner på lösdriften bara för att hålla det liksom både tränare och att för att man inte vill att det ska sitta stenar i fötterna på dem. Men annars låter vi det vara ganska mycket. Men sen är det vissa individer som vi får jobba jättemycket med, för man märker från början att den är super, super skygg och sådär. Då får man ju kanske lägga lite mer tid på den. Och det är inte så mycket för att man inte liksom vill lägga tid, utan mer för att de mår bra. De fostrar ju varandra. Jag upplever att det bästa är att ha dem i flock och så löser de det ganska bra själva. Att inte hålla på för mycket.
Nej.
Men sen vill man ju ha en relation med dem och man är ju där och petar på dem för att man tycker om dem. Det är en annan sak, men inte så mycket fostrande och sånt där från början.
Har ni dem inne någonting på, över natten?
Ja, och så bor de på lösdrift, så då liksom är de inne i sina hallar. Liksom, så att, och det väljer de själva. Den är öppen. Om det inte blir riktigt, riktigt kallt, då stänger vi in dem i en sån här stor lösdrift. Men oftast är det öppet, så väljer de själva om de är inne eller ute. Men med tjocka djupströbäddar som håller värmen helt enkelt.
Och då tar ni bara in dem när hovslagen är där och verkar dem och så släpper ni ut dem igen. Ni har inte så här, var femte vecka tar vi in dem så får de sova en natt inne.
För nej, ingenting sånt. Ingenting sånt. Nej. Utan vi har plats för hovslagen nere i vår lösdrift till och med. Och sånt där. Så vi liksom gör allting där. För det är faktiskt en hygienaspekt, därför att vi inte vill ta in dem bland hästarna som är ute på tävlingar och sådana saker. Så vi vill inte blanda dem med de andra. Så jag delar upp dem i olika grupper så att de inte ska bli smittade. Eftersom smart. De yngre hästarna är ju väldigt mycket känsligare och får gärna en förkylning, precis som på dagis.
Ja.
Det är liksom samma lika där.
Ja. Ja, men gud vad härligt. Och sen då börjar man jobba lite med dem när de är 2,5. Precis. Ni är inne i era hästar när de är 2,5.
Ja, det är det vi tänker sätta fart med nu i den här årstiden. Efter seminsäsongen, vi brukar andas ut lite i september och inte göra så mycket av det jobbet. De är kvar ute då oftast. Och då är de ute på sina beten, inte liksom i lösdriften, utan då är de ute på grönbete helt enkelt. Och så plockar vi hem dem vart efter nu och så börjar vi jobba med dem helt enkelt. Då är de då lite drygt 2,5.
Ja, men precis. Och då är det på med sadel och så sitta upp och bara att det funkar och sen ut på lösdrift.
Exakt. Vi gör så lite som möjligt egentligen då också, fast att allting ändå fungerar. Vi ville komma så långt att de kan rida lösa i helst skritt, trav och galopp. Vissa kommer ju bara till skritt, trav, mer beroende på hur de är i kroppen helt enkelt.
Ja.
Och sen så släpper vi ut dem igen och så går de där fram till, oftast brukar det bli fram till februari. Och då börjar vi ett nytt ryck igen inför treårstestet och kollar vilka som är redo för att gå 3 år. Och lite sådär. Så jobbar vi dem lite i perioder. De går liksom inte hela tiden. Och vi kanske gör någonting med dem. Vi brukar rida och jobba dem på något vis 3 dagar i veckan. Och så brukar de löshoppa en dag i veckan.
Ja.
Det är det de gör ungefär.
Och du som ser mycket unga hästar och 3-åringar då, vad skulle du säga är typiska tecken för att den är redo för ett 3-årstest och att den inte är redo för ett 3-årstest?
Jag tycker att det är viktigt att det liksom blir en god erfarenhet för hästen, så att det liksom inte, det ska inte vara ett enda mål och bara åka dit och göra det till varje pris, utan då ska det ju vara för att den är trygg och för att den för det första har någonting att visa upp, vill man ju såklart också, men även om hur fin häst du än har, om den liksom är lite för rädd och lite för skygg, då kan ju det bli en dålig erfarenhet som sen förföljer resten av livet, och det tycker inte jag att det är värt på 3-årstestet. Men de som är liksom trygga och liksom stabila och dessutom har någonting att visa upp, de åker vi oftast med. Det tycker vi är roligt.
Ja,
så det är också en kul delmål. Det är kul för både de som har jobbat med hästarna, för personalen, och det är kul för, och liksom för hästarna. Ja, och liksom för oss som hingsthållare vill vi gärna se att våra hingstars avkommor är på testen. Det är ju liksom ett kvitto.
Ja, men precis. Åker ni iväg då till andra liksom ridhus eller ställen och tränar dem inför ett 3-årstest, eller tycker ni att det räcker oftast att träna dem hemma och sen åka?
Men vi brukar oftast åka någon gång. Framförallt åker vi till våra 2 olika gårdar, så att de har varit i våra 2 ridhus i alla fall. Här, liksom bara här hos oss i Väsby. Men ja, med de som är stenkola kanske vi inte åker med, och de som är spändare kanske vi inte åker alls med till 3 år. Så det blir lite så här, beroende på hur de är helt enkelt.
Ja. Och även om, för ni har ju både hopp och dressyr, både hingstar och föl. Och löshopparna är både dressyr och hopp.
Absolut. Och på 3 år så hoppar ju dressyrhästarna också. Så ja, att de ska ju kunna genomföra hopptestet där också. Så att alla upp till liksom 3 år så löshoppar alla lika mycket, men kanske lite olika kvalitet.
Det är så roliga lyssnarfrågor också som jag måste få ställa.
Ja, jag vet.
Gabriella säger, om man har ett mediokert sto, är det då värt att investera i en amazing hingst?
Alltså, där skulle jag säga att det beror ju lite på hur mycket pengar man vill lägga och vad man tror på ska komma ut. Men man ska inte tro på att hingsten kompenserar stoets svagheter. Det är väl mer det som är kanske det viktiga budskapet. Men sen tycker jag inte att det är något fel att göra så. Men, och har du tur så slår det bästa igenom. Och här har du otur så slår allt dåligt igenom, oavsett den här amazing hingsten.
Så har vi som att det är så här, inseminera med Totillas eller någon som alla känner till som är så wow. Och så förväntar man sig att det ska komma ut en sån och så gör det inte det.
Nej, man får nog vara beredd på båda alternativen. För det går inte att tro att allt bra bara fastnar bakom. Det funkar tyvärr inte. Så då hade avel varit lätt. Det hade varit härligt.
Ja. Jag ber om ursäkt för mitt eventuellt felaktiga uttal här. Men Pernilla säger att hon letar hingst. Behöver vara en utan Kidam de Revel? Har ni något tips? Det känns omöjligt.
Ja, det är mycket Kidam de Revel i många av hopphingstarna. Jag har inget konkret tips där. Men man får leta och man får söka helt enkelt. Det är väldigt bra att gå via Horsetailings tycker jag. Väldigt bra verktyg.
Och sen så vän här som undrar, hur går det till om man vill ha ett föl via ett surrogatsto, tror jag att det står.
Embryotransfer. Det jobbar vi med som en av de få stationerna i Sverige som gör det. Nu är det ett par till stationer som gör det. Man seminerar till sto precis som vanligt. Men det är samtidigt som man gör själva semineringen så har man synkroniserat 2 stycken minst mottagarston. Därför att anledningen till att man gör 2 stycken är därför att det är inte så lätt att synkronisera. De måste vara ju perfekt i fas med varandra. Och då vill man ha 2 stycken så att man vet att kanske en av dem blir perfekt.
De ska ha ägglossning typ samtidigt?
Ja, helst 2 dagar senare. Det är det optimala.
Okay.
Men det är mellan samtidigt och upp till 3-4 dygn. Men 2 dagar är det absolut mest optimala. Så det är själva synkroniseringen som är det svåra och liksom det dyra med det, och det är därför det kostar så pass mycket pengar att göra embryotransfer, därför att man behöver hålla en stor flock mottagarston. Och det räcker inte med en mottagare per donatorsto heller. Men det fungerar väldigt bra och det är väldigt bra resultat på embryotransfer, vilket är jätteroligt.
Har ni då en sån där, om jag vill betäcka mitt sto med embryotransfer, har ni då så att jag kan komma till er att ni har en flock mottagarston, eller måste jag försöka hitta?
Nej, vi har så att vi håller med mottagarstorna. Vi har gjort på lite olika sätt genom åren. Men just därför att det inte är så lätt att synkronisera dem perfekt, så är det svårt att välja just ditt sto till ditt andra sto.
Ja,
så att man vill liksom ta den bästa gynekologiskt passande stoet. Man vill inte ta den som du råkar äga eller som du har lånat in, utan man vill titta gynekologiskt på vilket sto som passar ditt donatorsto bäst. Helt enkelt.
Men då blir det, vad heter han, Diero och Kalisi. Men man tar ut och så stoppar man in det i Bravina.
Ja, exakt.
Och så bär hon det fölet.
Exakt.
Och oftast av de storna som vi har som mottagare så är det i alla fall 80% av de storna är ju travarston. Därför att de är ju i gynekologisk ålder mycket bättre till när de är slut inom sporten oftast, eller när de kanske inte springer tillräckligt fort eller någonting sånt. Och sen så är de ofta väldigt lätthanterade. Så att det gäller ju att få tag på mottagarston som är i rätt ålder.
Men vad härligt också att de får ett värdigt liv efter.
Absolut, alltså... ja, det är ju jättebra. Vi har ju flera stycken som har kanske varit ute på olika leasing då, som vi gör. Vi leasar ut de stona sen då på 3-4 omgångar och kommer tillbaka och har fölat, och då vet man att de har fungerat bra och de har ett väldigt bra liv där.
Ja. Gud vad härligt. Det är också, och då gör man oftast det på ston som man vill tävla.
Ja, alltså det är ju det som är hela syftet med embryotransfer tycker jag. Att antingen att det är ett sto som om någon anledning inte kan bära fram sina föl. Det finns ju sådana ston också som varje år blir dräktiga men kastar varje gång på grund av att det är något fel på dem. Men att de blir de bara dräktiga, då kan man ju ta ut embryot och så kan man stoppa in det och placera det i en mottagare. Eller så är det ju då att man inte vill slösa den här, du som är ridsugen, ja. Du inte vill slösa den här avvändningstiden och 11 månaders dräktighet och sådär. Ja. Så det är ju de mästarna.
Det låter lite hemskt. Alltså.
Fast det är ju ganska lång tid. Om det är mitt i karriären med stoet så är det ju absolut en ganska lång tid.
Ja. Ja, men precis. Och sen som sagt, som du sa innan, att det är ju en stor grej att ha ett föl. Alltså, det tar mycket tid och det kostar mycket pengar om man ska ha allt. Liksom.
Absolut.
Så jag tänker att vi kanske börjar vartannat på vår grej. Eller? Ett sto.
Vi ska börja runda av, men innan vi gör det, har du något stalltips till våra lyssnare?
Ja, men jag tycker att det är väl det här. Jag känns som jag har sagt det många gånger redan i podden nu, men 25 dagars brunsten som jag vill kalla den, inte 30 dagars brunsten, för att det är så himla lätt att missa den. Och planera innan om du ska ha en avkomma till efterföljningen och kom i tid till seminationen, för då får man dräktiga ston i slutändan.
Åh, fölisarna! Ja, vad roligt. Nästa gång när vi ska ha ett fölgry, då ringer vi till dig och så frågar vi vilken hingst vi ska ta.
Ni är så välkomna.
Tack snälla för att vi fick träffa dig. Det var jätteintressant att få lyssna på allt du har att berätta.
Tack själv.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.